Vi ska läsa ett ord, en kort text ur Johannes 8 kapitel. En text som man som själavårdare ofta har framme i sin undervisning och kanske också ofta begrundar på annat sätt. Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham, har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Ja, här dyker ordet sanning upp på några ställen och faktiskt på fler ställen än vad som framgår av den svenska texten. De av er som läser den gamla översättningen ser att det står att om ni förblir i mitt ord är ni i sanning mina lärjungar. Ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Jesus talar gång på gång om sanning här. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Och det är ju någonting som jag har undrat mycket över. Varför säger Jesus att sanningen ska göra oss fria? När vi som regel säger att det är kärleken som gör människan fri. Varje gång som Jesus säger något annat än vi väntar oss så måste man ju liksom dra i handbromsen. Parkera till ett tag och fråga sig: vem är det nu som har fel? Är det han eller jag? Och om det nu skulle råka vara jag som har fel, varför har jag fel och på vad sätt? Och det här är ju ett typiskt sådant exempel. Varför säger Jesus att sanningen ska göra oss fria när vi säger att kärleken gör människan fri? Och till det vill jag så att säga knyta an till det jag sa igår. Och vi ska göra det genom att läsa faktiskt de fyra första verserna i Bibeln. Första Mosebok 1, verserna 1 till och med 4. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa: var det ljus, och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott och Gud skilde ljuset från mörkret. Först skapar eller föder Gud ljuset. Sonen är ju egentligen född och icke skapad som det står i nicenska trosbekännelsen. Men i vilket fall Gud säger: var det ljus. Och han som är världens ljus, han genom vilken allt är till och till vilken allt är till, han finns där. Men sen kommer liksom punkt nummer 2. Gud skiljer mörkret från ljuset. Och det är så viktigt att den åtskillnaden behålls. Därför att det står också att Gud såg att ljuset var gott. Det hebreiska uttrycket kan också översättas: Gud såg till att ljuset var gott. Men ljuset förlorar sin unika karaktär när det blandas med mörker. Det måste hållas en strikt åtskillnad. Hur mycket lort kan man sätta till dricksvattnet och fortfarande påstå att det är rent? Ja, egentligen ingenting. En molekyl ska ju räcka, så är det inte rent längre. Hur mycket lögn kan du blanda med sanningen och fortfarande påstå att det är sanning? Ja, egentligen ingenting. Det är ju så att säga sanningens sårbarhet. Den är inte förhandlingsbar. Det är inte som i den gamla fackföreningsvitsen att vad som är höger och vad som är vänster får vi väl förhandla om. Det går inte. Utan höger är höger. Sanning är sanning och lögn är lögn. Renhet kan inte graderas. Det kan däremot orenhet göra. Men renhet är något absolut. Som vi läste igår så är alltså livets träd det träd som ger kunskap om Gud. Det är evigt liv att lära känna Gud och den han har sett. Och vi kan ju se hur Paulus uttrycker detta i Kolosserbrevet. Första kapitlet. Nionde och tionde verserna. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Kunskapen om Gud är inte tveeggad. Den är inte om gott och ont och den är inte heller på gott och ont. Kunskapen om Gud är bara på gott. Eller som det står i Filipperbrevets första kapitel. Samma vers är faktiskt 9, 10 och 11 i detta fallet. Det är också livets träd. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Om du äter av livets träd så får du kärlek. Och med den följer kunskap, den kunskap du behöver. Både inspirationen till godhet och kunskapen om godhet. Men när du äter av kunskapens träd om gott och ont så får du bara teoretisk kunskap. Det är filosofi så att säga. Men det är ingen filosofi med kraft i. Utan den ger dig bara en blandning av ljus och mörker. Och det underliga är att då hamnar vi i mörkret istället för i ljuset. Gud skilde mörkret från ljuset. Men kunskapen om gott och ont leder oss till att blanda igen. Vi får försöka klä det här i lite bilder, därför det här är svårt. Och jag hade väl egentligen önskat att jag skulle fått något lättare att säga idag. Men jag har suttit och kämpat hela morgonen sen svinotan och det är bara det här som lever. Så vi får försöka ta det som det kommer. Allting finns till i Kristus. Vi kan följa med Paulus till Apostlagärningarnas 17 kapitel då han är i Aten. Och så står det så här i den 28:e versen. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. I Kristus. Eftersom allting är skapat genom honom. Och eftersom allting äger bestånd i honom, och eftersom allting är till för hans skull, av honom, genom honom och till honom är allting, då kan vi uttrycka det så här, att Jesus Kristus är verkligheten. I honom finns allt som verkligen existerar, allt som är sant. Det är bara sanningen som existerar. Lögnen finns ju inte. Den kännetecknas ju som lögn just genom att den handlar om någonting som inte finns i verkligheten. Därför kan vi tänka oss, så att säga, en sorts Edens lustgård, om du vill, med ett staket omkring. Och innanför staketet är verkligheten, Kristus. Utanför staketet är overkligheten. Innanför är ljuset, utanför är mörkret, utanför är det som inte finns till. Och så säger då Herren till Adam och Eva att om ni äter av detta träd ska ni döden dö. Och det kan ju låta ungefär som så här, att om ni äter av det träd så slår jag ihjäl er. Men det är inte säkert att det behöver vara så. Utan om ni äter av det trädet, då hamnar ni utanför verkligheten. Och där kan ingenting äga bestånd. Det är alltså inte ett hot, utan en varning. Tänk dig en mamma som bor på fjärde våningen och som säger till sitt barn att hoppar du ut genom fönstret så slår du ihjäl dig. Ja visst, tror jag det. Det är fyra våningar ner. Det är en varning. Mamma säger inte till ungen att hoppar du ut genom fönstret så slår jag ihjäl dig. Förstår ni skillnaden? Utan Gud bara varnar. Verkligheten har sina gränser. Och utanför de gränserna börjar overkligheten. Där sanningens gräns upphör, där börjar osanningen, där börjar lögnen. Första Mosebok 3:1. Där står det så här: men ormen var listigare än alla andra markens djur. Ormen var listig. Det är inte säkert han var intelligent, men han var listig. Och med den här berättelsen börjar liksom berättelsen om hur det går när man blandar sanning med lögn. Ty en del av det som ormen säger är sant, och en del av det han säger är inte sant. Och denna finurliga blandning åstadkommer nu en rad tragiska effekter. Han ympar, så att säga, in en lögn i människosläktet. Och den lögnen kan man utan större svårighet se i verksamhet överallt än idag. Ormen lovar så här, att som det står i femte versen: när ni äter av det trädet ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. En del av detta är sant och en del är inte sant. 22 versen: och Herren Gud sa, se, mannen har blivit som en av oss så att han förstår vad gott och ont är. Alltså, ja visst, människan fick den kunskap hon sträckte sig efter. Och i en sorts mening blev hon som Gud, eftersom Gud ensam förmår förvalta den kunskapen. Men hon blev naturligtvis inte som Gud. Men hur kan vi upptäcka den lögnen i våra egna liv och överallt ibland och sen idag? Jo, vi kan uttrycka det så här: mänskligheten lider av vanföreställningen att vi kan ändra på vår identitet genom våra gärningar eller genom vår kunskap. Vi frågar varandra lite försiktigt: jaha, vad är du då? Jo, tack, jag är människa. Det kan man inte svara på en fest. Utan rätt svar på frågan vad är du? Blir generaldirektör eller pensionär eller dödgrävare eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså tanken att din identitet bestäms av dina gärningar eller av din kompetens. Medan det naturligtvis är tvärtom. Du är ju skapad av Gud. Och du kan aldrig göra dig till någonting annat än vad han har skapat dig till. Du kan inte ändra på hans skapelse. Utan du är ju du. Precis som han är han. Jag är den jag är, säger Gud. Men detta är ju så att säga den stora lögnen. Den som går rakt igenom hela mänskligheten. Den att vi kan göra oss till något annat än vi är skapade att vara. För den som arbetar med själavård eller terapi eller till att hjälpa människor till rätta överhuvudtaget, så måste ju målsättningen vara att hjälpa människan att bli sig själv, som vi läste om den förlorade sonen i morse. Han kom till besinning. Ja, han blev sig själv. Han kom till sig själv. Det är det friskaste man kan vara. Det är det enda friska man kan vara. För därför att då är du tillbaka i sanningen. Och sanningen ska göra dig fri. Problemet med syndafallet, det som upprepas dagligen och stundligen i vår värld, det är ju detta att man kliver ut ur sanningens rike och in i någonting som inte finns och som inte kan existera. Och tänk vad mycket som skulle avstanna momentant på ett ögonblick om alla plötsligt blixtartat kom underfund med att vi kan inte göra oss till något annat än vi är skapade att vara. VM skulle avstanna i Göteborg på ett ögonblick. Varför i all världen ska man hålla på att springa och flåsa sådär? Man blir ju inte med för det. Världsmästare är jag en sen imorgon än någon annan som är världsmästare. Tänk så oerhört mycket annat som skulle avstanna. Vilken pina det måste vara att vara president i USA till exempel. Med alla som skäller och gapar och skriker på en och sätter käppar i hjulet och kommenterar allt vad man har gjort och sagt och tänkt och inte gjort och sagt och tänkt i tidningar och massmedier och så vidare. Bevakat i tusen. Jag tycker det är så gåtfullt när man ser de här presidentkampanjerna med folk som är vild glimt i ögonen strävar efter att bli president. Det måste vara det värsta som kan hända. Därför att man drivs då av tanken och längtan att jag kan med mina gärningar göra mig till något annat än jag är från början. När det naturligtvis är tvärtom. Det är din identitet som bestämmer dina gärningar. Inte dina gärningar som bestämmer din identitet. Du kan aldrig spela piano på en fiol. Men däremot går det bra att spela fiol på en fiol om man kan spela fiol. Jesus uttrycker det här på ett lite annat sätt, men han säger samma sak, Matteus 7 kapitel. Vi börjar läsa i 15 versen och läser till och med 20. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. på deras frukt ska ni alltså känna igen. Man kan inte plocka druvor på törnen. Och det spelar ingen roll hur mycket törnbuskarna försöker att klämma fram druvor. Det går inte, därför att de är inga vinrankor. Identiteten bestämmer gärningarna. Det är inte gärningarna som bestämmer identiteten. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Och ett dåligt träd kan inte bära bra frukt. Jag kan inte ändra på trädets karaktär genom att manipulera frukten. Det är inte gärningarna som bestämmer identiteten, utan identiteten bestämmer gärningarna. Och det kan ju låta ganska banalt, lite småfånigt, hemmafilosofiskt. Men tänk så annorlunda världen skulle se ut om detta var en självklarhet för oss alla. Därför att det som händer med människan när hon ska göra sig till något som hon inte är, det är att hon djupast sett blir omänsklig. Det är syndafallets berättelse. Människan fick visserligen för sig att hon skulle göra sig till någonting bättre än hon var. Och det lurar oss ju lätt. Men det får henne alltså att kliva ut ur det hon är till att bli ingenting. Hon är människa men blir omänsklig. Därför att hon kan inte göra om sig. Och hon kan inte acceptera att vara den hon är. Utan hon måste bli något annat. Och då kommer fikonlöven, som bekant. Vårt behov av fikonlöv. Det är ett stort och intressant kapitel. Jag älskar fikonlövets teologi. Därför fikonlöven fyller två funktioner i våra liv. De ska för det första dölja vår nakenhetsskam. Fikonlöven ska göra så att vi inte syns. För det andra, fikonlöven ska göra så att vi syns. Snacka om att vara komplicerad. Det blir ganska rörigt det här. Men det gör det, så fort man lämnar verkligheten så blir allting väldigt komplicerat. Det kan du fråga varenda forskare i naturvetenskapliga ämnen. Jag minns det själv från mina år som medicinsk forskare, att när man kom fram till någonting som var krångligt, då nickade de gamla docenterna avvisande och sa nej, det här kan inte stämma. Varför det? Jo, därför att skapelsen är enkel. Sanningen är alltid enkel. När Einstein kommer med sin geniala formel att E är lika med M gånger C upphöjt till 2, så beskriver han i stort sett hela universum med några få tecken. Så enkelt ska det vara, annars är det inte Gud. Men alltså, fikonlöven fyller nu i overklighetens värld, i tomhetens värld, både funktionen att göra så vi inte syns och att göra så vi syns. Och det betyder att när människan kliver från verklighet till overklighet, så hamnar hon så att säga på en väg som egentligen bara består av två diken, utan någon väg emellan. Det ena diket heter berömmelse och det andra diket heter fördömelse. Är det någon som har varit i något av de dikena någon gång? Berömmelse och fördömelse. Och berömmelsen och fördömelsen är nu båda delar av detta lögnens väsende som skapar så mycket elände och problem. Ty jakten efter berömmelse, det är ju precis tanken att jag kan bli något annat än jag är. Jag kan bli mottagen av min omgivning, inte på grund av deras nåd, utan på grund av min egen förträfflighet. Men fördömelsen är lika mycket en lögn. Det här att usch, jag är så värdelös. Det är lika mycket en lögn som hurra vad jag är bra. Jag är störst, bäst och vackrast. Därför att du är du. Nu får alla närvarande samer ursäkta, men jag tänker beskriva dig som en hundralapp. Och då står det alltså nuffran 100 på 100-lappen. Och så säger vi, det är du. Det är din identitet. Du är 100. Ja visst, du kan ju få för dig att gå omkring och utge dig själv för att vara en 1000-lapp. Men det är du ju inte. Utan du har bara tagit ett kliv in i overkligheten när du som 100-lapp går omkring och presenterar dig som en 1000-lapp. Och en dag kanske du plötsligt upptäcker att det var inte sant det där. Och då ska du försöka att istället ikläda dig någon sorts gottgörande tjänare direkt och gå omkring och presentera dig som en 10. Och det är inte heller sant. Du är fortfarande en 100-lapp, du har varit det hela tiden. Och om du ska kunna leva ett liv som fungerar, så måste du komma till insikt om att du är en 100-lapp. Inte mer och inte mindre. Sanningen ska göra er fria. Vi ska lyssna till ett ord av Jesus nu. Johannes 5 kapitel. Där Jesus säger så här under ett teologiskt gräl med sina samtida antagonister. 39 versen. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn, så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden? Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? Äran, berömmelsen, är alltså ett mörker. Den är en lögn. När gamla 40-talister blir riktigt ungdomsnostalgiska, så hänger de upp en bild av Elvis Presley på väggen, eller möjligen Marilyn Monroe, ibland båda delarna. Det var ju guden och gudinnan på den tiden. Men båda drogade ju ihjäl sig. Båda levde ju ett fruktansvärt olyckligt liv. Och i kändisvärlden tycks det ju inte finnas någon bortre gräns för hur mycket knark som behövs och hur mycket annat som behövs för att man ska orka vidare. Vad kommer det sig? De har ju fått allt. Och de har tappat allt. De har klivit ut i berömmelsen. Och där kunde man vänta sig att där är man ju något, äntligen. Men det är man inte, där är man ingenting. Därför att där är man inte sig själv, och det är det enda man kan vara. Och i praktiken är det ganska lätt att förstå hur det där fungerar. Därför att den superberömda stjärnan typ Michael Jackson eller någonting sånt där, det är en människa som aldrig kan veta hur många som skulle vara kvar den dag berömmelsen viker bort. Hur många är här för att jag är jag och hur många är här för att jag är berömd? Det kan man ju inte veta förrän man är tillbaka till sig själv. Förrän allt samma har kraschat. När en eller två är kvar, då vet man, jaha, de gick att lita på. I nöden prövas vännen, som det heter. Men alltså att leva i kändisglansen, det är ett rent och skärt helvete. Just därför att man är inte sig själv och får inte lov av det. Man har stigit ut i någonting som inte finns. Man är utanför Kristus, man är utanför verkligheten. Romarbrevet 9 ska vi gå till. Vi ska se slutet på Romarbrevet 9. Vi kan läsa de tre sista verserna där. 31-33. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, kom inte fram till den lagen. Varför? Därför att de inte höll sig till tron utan ville hålla sig till gärningarna. De snubblade över den stötesten som skriften talar om. Se, i Sion lägger jag en sten som man stöter emot, en sten som man snavar över. Men den som tror på den ska inte stå där med skam. Ska inte komma på skam, står det i gamla översättningen, och det står här och där i gamla testament. Det är ett viktigt uttryck i Bibeln, att komma på skam. Därför skammen är ju också ett stycke overklighet. Du som är skapad av Gud, du som är ett unikt Guds hantverk, när skammen kommer över dig så säger du, jag är ingenting, jag är värdelös. Men det är du ju inte. Du hade inte det höga värdet som du trodde när alla prisade dig. Men du har inte det låga värdet som du tror när skammen vräker sig över dig. Utan vi måste så att säga kliva tillbaka in i verkligheten. Ty i Kristus har människan ett värde som inte kastas hit och dit. I Kristus är så att säga ditt värde konstant och absolut. Och detta att denna världen står utanför verklighetens ramar, det gör ju att vi pratar så fruktansvärt mycket om människovärde. Det kommer man aldrig göra i himlen. I himlen kommer vi inte att prata om människovärde. Därför att där finns inget alternativ. När vi står med båda fötterna inne i verkligheten, så är människovärde inget man behöver prata om. Utan det är något vi pratar om på denna sidan, där människovärdet inte finns. Där har vi lagt tiden på att prata om det som om det fanns. Den som tror på honom skall inte komma på skam. Alltså, i livet ihop med Kristus finns ingen berömmelse och ingen fördömelse. I första versen i Romarbrevet 8 så säger ju Paulus det här, att så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och han kunde lika gärna ha skrivit, så finns nu ingen berömmelse för dem som är i Kristus Jesus. Utan han skriver i Galaterbrevet att den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött till lika med dess lustar och begär. Galaterbrevet 5 och 25, 26, någonting sånt där. Så talar han just om detta. Att jag som människa är löst ifrån jakten på det overkliga. Jag är löst ifrån drömmen att kunna bli något annat än jag är. Och när jag är löst från drömmen att bli någon annan än jag är, så är jag också löst från skammen över att inte vara någon annan än jag är.
Och vi predikar och vi ber kolossalt mycket om att människor ska bli fria från fördömelse. Och vi citerar Romarbrevet 8:1 och gör det med all rätta. Till detta är ett tema som återkommer mycket i själavård. Men egentligen skulle vi behöva korsfästa, så att säga, vår kollektiva längtan efter berömmelse. Tänk vad mycket kändisväsende vi har i kristenheten. Tänk vad många apostlar som marknadsförs med 3 utropstecken. Undra på att vi har fördömelse. Vi kommer aldrig loss ur det greppet förrän vi lär oss att omvända oss ifrån berömmelsen bland de kristna. Och personligen är jag ganska pessimistisk att det ska gå på den här sidan. Nu ligger ju alltså själva hemligheten till det här i att man ser att berömmelsen är en lögn och att fördömelsen är en lögn. Vi kan uttrycka det så här, att i Kristus finns ingen berömmelse och ingen fördömelse. Utanför Kristus finns det både berömmelse och fördömelse. Utanför Kristus finns däremot ingen skuld. Det är ju det underliga när vi ska gå ut och predika evangelium i vår egen samtid. Att vi erbjuder syndernas förlåtelse. Du kan bli av med din skuld, står vi på torget och säger med dragspel och allt. Du kan bli av med din skuld. Ja, men den finns ju inte, säger folk. Utan det finns bara fördömelse. Sverige är ju som nation ett utmärkt exempel på det här. Vi förklarar att ingen någonsin har skuld till någonting, och sen riktar vi fördömelse mot allt och alla. Sverige fördömer Sovjet, och Sverige fördömer FN, och Sverige fördömer Bosnien, och Sverige fördömer Kroatien och Demokratien, och jag vet inte allt. Utom möjligen Kuba. Alltså skulden utanför verkligheten finns ingen skuld. Där finns bara skam. Inne i själva verkligheten kan det finnas skuld. Men det finns också en frigörelse från skuld, och det finns ingen skam. Ni ser lite rynkade ut i pannorna, förstår ni? Och det här är ju alltså på något sätt en begreppsbarriär, en språkbarriär som vi måste lära oss på något sätt att komma över. Och man ser ju det här när en människa söker hjälp, själavårdshjälp. Jesus säger, sanningen ska göra er fria. Ja, vad betyder det? Jo, när jag söker hjälp så är det antagligen någonting jag skäms för. Det brukar det vara. Någonting har gått snett, någonting tynger än. Det är så jobbigt, brukar vi säga. Och tänk, usch, vad hemskt att berätta om det där som man skäms för. Så gräsligt. Hur så otäckt. Det är som att dö. Ja visst, din gamla människa dör. Den som älskar berömmelse, den dör ju knall och fall. Men hur ska jag då veta att jag själv överlever? Jo, det kan du veta där genom att skammen är en lögn. Och då ska du behandla skammen som om den var en lögn. Det vill säga, du ska tala fritt om det du skäms för. Därför att då har ju skammen förlorat sin verklighetskaraktär för dig. Du behandlar inte skammen över ditt liv som om den var verklig, utan du behandlar skammen som om den var en lögn. Och då upptäcker du efteråt, till din häpna förvåning, det var en lögn. Och det kan man ju ofta se när en människa kanske under djup ångest och tårar berättat om den stora skammen. Och liksom den som lyssnar vet hela tiden att det som denna människa skäms för, ja visst, den skammen är en lögn. Jag behöver inte sitta här och förakta honom eller henne. Utan nu bara tar vi ett rejält kliv och går rakt igenom skammen, så har skammen förlorat sin makt. Och det visar sig ju också i praktiken att det är så det fungerar. Man måste behandla skammen som en lögn, eftersom den är en lögn. Men så länge jag tror på den lögnen, så har ju lögnen en makt över mig. Så länge jag håller lögnen för att vara verklig, så är jag ju bunden i overkligheten och kommer inte loss. Om vi till exempel tänker oss en missbrukare, en människa som supit sönder sitt liv och sin familj. Åh, vilken skam! Och det är ofta så att den skammen dyker upp när man avgiftar en alkoholist, ungefär så där andra, tredje dagen. Då kommer bondångern. Och den är ju bottenlös. Den är fruktansvärd. Och alkoholisten vet ju vad han ska göra för att bli av med den. Han liksom checkar till sig och skyller ifrån sig. Ah, det är tjusamhället. Och nu går vi en ronda igen till socialbyrån och tigger pengar, och sen går vi till bolaget. Ja visst. Men ska du hjälpa en missbrukare tillbaka till ett värdigt liv, så är drogen inte det stora problemet, utan förljugenheten. Det är lögnen som är det stora problemet. Och en del av den lögnen är skammens lögn. Men bara en del. För den andra halvan är alla ursäkterna, alla bortförklaringarna, alla självbedrägerierna, allt skojeri och faktiskt också all lättja som missbruket ofta föder och göder. Problemet är inte drogen, utan lögnen. Sanningen ska göra er fria. Och det är ju intressant att läsa den här berättelsen om kvinnan i Sykar. När hon springer in till stan där alla föraktade henne och säger: kom och se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Vad har hänt? Åh, skammen är borta. Den som gjorde att hon förut gick mitt på dagen för att hämta vatten. Hur försvann den? Jo, Jesus fick henne att tala om det som var hennes skam. Och han bemötte henne utan förakt. Han hanterade hennes skam som om det var en lögn. Och då fick hon kraften till att se att skammen är en lögn. Har man en skuld, så är det sanning. Det skulden är verklig om den finns. Liksom skuldfriheten när den finns. De hör verkligheten till. Men skammen, fördömelsen och berömmelsen ligger utanför verkligheten. Det är det mörker som driver mänskligheten framåt, säger människorna, men det är betveksamt. Vi ska bläddra till första Korinthierbrevet 4. För i Korinth hade man ju börjat att berömma förkunnare. Och även om Paulus var en av dem som verkligen stod högt på diggarlistorna, så betackade han sig för den sortens uppmärksamhet. Han förstod istället att nu håller församlingen på och ballar ur. Och han försöker att föra dem tillbaka på spåret igen. Han skriver så här i fjärde kapitlet. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Det här är en sorts vädjan om att vi kan väl också via posta kan väl få lov att vara de människor vi själva är. Vi kan väl slippa det här kändisväsendet. Vi kan väl slippa att ni knuffar ut oss i berömmelsens mörker. Och jag undviker nogsamt själv att göra det, säger han. Jag vet inte med mig något orent. Men det betyder inte att jag betraktar mig som perfekt. Men jag väntar tills Herren uttalar sig. Sanningen ska göra er fria. Hur ska man kunna veta vad som är sant då? Säger vi. Det finns ju så många religioner och det finns så många filosofier och det finns så många som bjuder ut den senaste mantra, chantra, kantra, tantra, yoga-metoden av något slag och så här, och man kan bli någon Muktunanda, Barishvada, Brahishvistikili, någonting, och kanske öppna någon egen gurumottagning. Hur ska man kunna veta vad som är sant? Guds församling har lagt den frågan på hyllan och det smärtar mig mycket. Men låt oss se något lite på den frågan, Johannes 1 och 14. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Om du möter en människa som är full av sanning, så betyder det att det är en person som inte förställer sig. Alltså en människa utan fikonlöv. Han var full av nåd och han hade inga fikonlöv. Vad underbart. Det måste ju vara en genuin människa, den andra Adam. Och efter att ha funderat mycket på frågan, hur ska man kunna känna igen sanningen? När vi ligger så att säga utanför den strikta naturvetenskapens område. Så vill jag mena, det som gör människan äkta, det måste vara sant. Det som gör mig själv till mig själv. Det som gör mig själv sann. Det som både tar bort behovet av fikonlöv och min inbyggda lust att klä ut mig i fikonlöv. Det måste vara sant. Det är bara det som är verkligt som kan göra mig till den jag är. Lögnen kan aldrig göra mig till den människa jag verkligen är. Det kan bara sanningen göra. Och Johannes stryker vidare under, han var full av nåd och sanning. Och det förstärker det hela på ett ytterst intressant vis. Vi bläddrar till Johannes 8 kapitel. Och läser den där historien som står i början inom parentes.
Fast jag tycker att den är så typiskt Jesus att parentesen kan väl nästan med fördel tas bort. Vi börjar i andra versen. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du?" Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: "Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: "Kvinna, vart tog du det vägen? Var det ingen som dömde dig?" Hon svarade: "Nej, herre." Jesus sa: "Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer." Slutkommentaren här är ju fantastiskt intressant. Han bagatelliserar inte det hon har gjort. Han behandlar skulden som om den var verklig, men han lägger ingen skam på henne. Utan han behandlar skulden som om den var verklig och lyfter den av henne. Han är inte bara full av sanning, den sanning som kallar synd för synd. Utan han är också full av den nåd som gör att hon kan bli upprättad. Det kan aldrig lögnen göra. Och det ser vi när vi försöker byta ut nåd och sanning mot tolerans. Det gjorde inte så mycket, och jag hoppar över skacklarna, det gör alla. Så det är väl inget att tjafsa om, och det ska vi inte bry oss om nu. Ja, då hade hon inte blivit löst. Då hade hon gått därifrån med sin börda av skam. Och då hade hon behövt ursäkta sig resten av livet. Och hur ursäktar man sig resten av livet när man ändå bär på en börda av skam? Jo, intressant nog, det gör man genom att göra om samma sak igen. Bara för att bevisa för sig själv att det gör ingenting att man gör så här. Man kan inte först säga: "Jag har ingenting ont gjort", och sen säga: "Ja, jag borde nog ändra på mitt leverne." Det går inte. Utan har man inget ont gjort så måste man ju fortsätta. Bara för att bevisa för sig själv att man inte ont har gjort. "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer." Han var full av nåd och sanning. I 7 kapitlet får vi ett ord av Jesus som handlar om det här. 14 versen. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa: "Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?" Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom." Det måtte ni väl kunna se att jag inte har några fikonlöv, säger Jesus. Om det inte var så att ni själva var så förfärligt intresserade av fikonlöv, så skulle ni ju också förstå då att det jag säger är sanning. Om ni kunde se att jag är utan fikonlöv. Om någon vill göra hans vilja, då skall han förstå. Hur uppstår den förståelsen? Jo, den uppstår därigenom att man steg för steg, när man lär känna den Gud som finns, så upptäcker man samtidigt vem man själv är. Det är väldigt svårt att uttrycka det här i ord. Jag tror att
de flesta, kanske alla av oss här, har åtminstone glimtvis gjort den erfarenheten. Att när Guds väsen har uppenbarats för en, så får man sig själv på köpet. Det är en så rundlig effekt det här. Ja, men jag är ju jag, vet jag, säger man då. Ja, visst, det är klart, säger Gud. Det har du ju varit hela tiden. Ja, visst, i och för sig. Men jag har inte sett det. Jag har levt i lögnen. Jag har levt i berömmelsen och fördömelsen. Det som är lögn, det som är overklighet, det som är den lilla orenhet som räcker för att förvrida hela skapelsen och hela livet. Det finns ingen berömmelse för den som är i Kristus Jesus. Och det finns ingen fördömelse. Låt oss inte glömma bort detta. Det finns ingen berömmelse. Låt oss be. Herre, vi vill inför dig börja med att bära fram vår längtan efter berömmelse. Somliga av oss har kanske i sitt inre ett litet hemligt paradis där man själv är sheik av Arabien eller prinsessan på ärten, och alla står och bugar. Herre, hjälp oss att inte låta oss luras av den sortens fantasier. Hjälp oss att inte drivas i det vi säger och gör av den fåfänga och meningslösa jakten på anseende och berömmelse. Herre, vi behöver varandras uppmuntran och varandras bekräftelse. Det är en helt annan sak. Men äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och Lammet. Och då är det ju inte vårt. Och vi vill på olika sätt verkligen be dig att du avslöjar och uppenbara för oss att vi på det sättet bara kliver ut ur verkligheten och in i en värld som inte finns. Det är trots allt lättare att köra bil på motorvägen än på åkern vid sidan av. Hjälp oss upp på vägen, här, du som är vägen, sanningen och livet. Och så vill vi be dig, Herre, att du samtidigt avslöjar för oss att fördömelsen är en lögn. Den är lika mycket en lögn. Du har skapat oss. Ingen kan höja vårt värde och ingen kan ta det ifrån oss. Ingen kan lägga något därtill och ingen bespottare kan ta det ifrån oss. Herre, låt oss ana i vårt innersta vad det betyder och vilken vila det är. Du själv säger ju: kom till mig, alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila för era själar. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Lär av mig, ty jag är sakta modig och ödmjuk i hjärtat. Herre, du har inga fikonlöv. Du har inget behov av några. Du är så till en grad dig själv så du kan lämna härlighetens tron och komma oansenlig som en landstrykare sittande på en åsna. uteliggare, luffarpredikant. Du kan utblotta dig till döden på korset och ändå behålla ditt majestät. Ingen fördömelse, ingen mänsklig fördömelse, ingen övergivenhet och inget förakt kunde beröva dig ditt majestät. Även när du hängde på korset kunde du säga till rövaren: idag ska du vara med mig i paradis. Herre, sanningen ska göra oss fria. Och låt oss då lära känna sanningen. Låt oss förstå dig, Herre. Inte lära känna sanningen bara genom att studera konstruktionen, utan genom att bli bekant med konstruktören. Ett sånt överlägset mycket bättre sätt. Kom till oss, Herre, med din heliga ande, sanningens ande. Amen.